Kan du cykla, Jonas?
Ja.
Ja. Du har liksom inte den auran av någon som kan cykla. Alltså, jag har ju sett dig leda en cykel, men jag har faktiskt aldrig sett dig hoppa upp och cykla iväg på den.
Nej. Så du tänker att jag går omkring med en cykel för att utge mig för att kunna cykla?
Frågan är fri och jag ville bara höra efter och få bekräftat att du verkligen kan.
Jag kan cykla, Katrin.
Du kan höra på min dialekt vart jag är från. Shit och livsport 7, jag brukar bäckna hemifrån. Hoppa av skolan som en 14-åring. Där jag bodde folk som säger till mig, rappa oss, tell your story. 10 000 timmar i en studio, det är det. Lär dig dina rättigheter, äg dina mastrar. Går du på ett möte, häng med. För alla har vi åkt på den. Inte många sätter trender så som vi kan. Fick en ny paycheck, that's another one. Finns ingen kärlek på
det här är Reminisce med Yasin. Kontroversiell rappare som numera lever familjeliv i Berlin enligt en ny bok som vi ska prata mer om en stund. Varmt välkomna till talkshow i P1 med Jonas Bonnier och Katrin Zimmermann, där jag vill fortsätta prata cyklar.
Hur kan du säga att jag inte har en aura som ger cykelförtroende? Alltså, vad är det min aura som diskvalificerar mig på cykel?
Kanske att jag förknippar dig så mycket med bilåkande.
Mm.
Och att jag inte kan visualisera dig i trafiken i mer än ett färdsätt. Är du förnärmad?
Mer förundrad.
Det är nämligen så att det har kommit cykelnyheter idag.
Mm-hmm.
Både regeringen och Trafikverket får kritik idag i en ny rapport från Riksrevisionen som efterlyser fler och säkrare cykelbanor i Sverige för att undvika onödiga cykelolyckor bland annat. Statens åtgärder har varit ineffektiva och otillräckliga. Skulle du cykla mer om det fanns bättre och fler cykelbanor?
Jag kan ju bara uttala mig om cykelbanorna i Stockholm. Men när jag cyklade mycket, när jag bodde i stan, så älskade jag cykelbanorna, men jag upplevde aldrig att det fanns för lite cykelbanor.
Gjorde du inte?
Nej.
Okej, då cyklar vi i olika delar av stan. För jag passerar ju den ändå riksberömda Slussen i Stockholm. Folk kan ju bli arga om man är för lokal och Stockholmscentrerad. Men Slussen känner ju alla till. Och där är det ju mycket, mycket, mycket trångt på cykelbanorna. Senast i morse när jag var på väg till jobbet så var det en lyckra dam. En kvinna klädd i lyckra kläder som skrek för att jag låg 5 centimeter för långt åt vänster.
Men jag vet inte om det är ett cykelbaneproblem, utan det är mer ett cyklistproblem. Alltså det går ju inte att, det finns ju, just där cyklade jag också lite grann en gång i tiden när jag cyklade. Du tror ju nu att jag bara fabulerar, men ändå. Och cyklister var ju väldigt, har ju väldigt bråttom allihopa. Så att istället för att i lugn och ro vänta på sin tur och cykla iväg när det är dags och där, så ska ju alla kasta sig iväg samtidigt. Det är ju en kul idé. Det tycker ju även om man kör bil i Paris, så har parisarna exakt samma idé. Och det ställer ju till problem.
Fast det är inte bara en fråga om mentalitet skulle jag vilja hävda. Nej, utan om faktiskt utrymme.
Men kan man bygga en så bred cykelbana vid Slussen så att alla dessa cyklar på morgonen får plats, tänker du? Man måste ju ändå acceptera att man står efter varandra i kö och den som cyklar före mig, jag måste ju vänta tills den har cyklat iväg innan det är dags för mig.
Eller så har jag fått lära mig att man kan bygga cykelbroar ganska lätt, och då kan man ju leda om trafiken mellan olika delar i städer där det är trångt på cykelbanor.
Mm, det här övergår min kompetens.
Vi släpper det här med cyklarna eftersom du både är kränkt och jag vill inte att vi ska vara kvar i den känslan, utan jag tycker vi går vidare till Tobias.
Det är därför du inledde programmet med det här.
Det är ju en så rolig fråga. Vi snuddade ju vid Tobias Thyberg igår, att han lämnade jobbet som säkerhetspolitisk rådgivare efter bara ett begränsat antal timmar för att han inte hade berättat om sexbilder på dejtingappen Grindr. Sen dess har debatten rasat. Moderaten Hanif Bali var med Aktuellt igår. Han är en av de som tycker att det handlar om moralpanik.
Den här idén att varenda person som någonsin skickat en lite snuskig bild till en partner ska på något sätt behöva deklarera detta inför vad Säpo? Kan inte Säpo bara utgå ifrån att alla har gjort det?
Det här, om det nu är som Hanif Bali tror, att det är jättemånga som har skickat sexbilder men inte berättat det för Säpo, då föreställer jag mig ju nu att det skulle kunna vara väldigt många på regeringskansliet som sitter och bara går igenom sina telefoner och försöker dra sig till minnes om de kan ha skickat något eller lagt upp något. Vad tror du?
Jag tänker att det kanske har att göra med vad de sysslar med dagligdags. Alltså det här var ju då en säkerhetsrådgivare, vilket innebär att det är en annan typ av position än väldigt många andra som sitter där. Men jag tänker så här, om den som sitter på de här bilderna faktiskt tror att man skulle kunna utpressa Sveriges säkerhetsrådgivare med bilderna, då borde man ju ha behållit bilderna och utpressat Sveriges säkerhetsrådgivare.
Mm. Du menar inte ha spelat det kortet fem sekunder efter att han har fått jobbet?
Nej, men då har man ju förlorat. Om man tror att man har ett starkt kort, inte spelar man det nu. Nu finns det ju ingen poäng i det. Med andra ord, inte ens utpressarna, de så kallade, trodde att Thyberg skulle låta sig utpressas av de här bilderna som han själv har publicerat i ett hyggligt offentligt forum. För det är ju, ja. Så att jag tror ju att allt det här handlar ju om politiskt spel, media, den där typen av saker.
Vilken intressant tanke. Jag har inte hört den någonstans. Att,
jag kom på när jag cyklade hit i morse.
Du åkte ju bil. För jag har annars funderat på om det kan vara så. För även om människor inte är säkerhetsrådgivare, så säkerhetsklassning råkar ju alla möjliga ut för.
Absolut.
Även ambassadörer, all möjlig personal som jobbar inom regeringskansliet. Så att jag har nu funderat på om det är massa människor som hör av sig till Säpo och vill redovisa eventuella sexiga bilder som de kan ha skickat någonstans. Eftersom det ju var det som Ulf Kristersson angav som skäl, inte själva innehållet i bilden, utan att man inte hade uppgett det, eller han.
Ja, alltså jag tycker att det här är fascinerande, för att jag tycker att det är så många kändisar som man läser om som har nakenbilder som dyker upp. Alltså det verkar som att jag är en anomali. Alla verkar ha tagit nakenbilder på sig själva och skickat runt överallt. Varför har alla gjort det?
För du har inte gjort det.
Vad har jag missat? Jag måste ha missat något, helt enkelt.
Ja, om du vill testa det här så gör du med försiktighet. I mitt enda råd. Ska vi gå till något som är lite mindre komplicerat och laddat?
Ja.
Vi ska bada bastu, bastu. Ångon upp. Och släpp all stress idag. Bastubröder. Är vi som glöder 100 grader? Nåja. Bara bada bastu, bastu. Hejta på så svettin bara yr. Bada bastu, jo.
Stina Ekblad som läste en del av texten till Bada bastu i radion i morse med anledning av semifinalen i Eurovision ikväll då. Händer det någonting med låttexten när du hör den i Stina Ekblads tappning?
Nej, det är exakt samma text faktiskt.
Och vad innebär det för dig då? Något du blir glad av eller något som inte berör dig något särskilt?
Det är så att textens relativa svaghet och styrka framstår väldigt tydligt. Vad det än är man tycker så framstår det kanske något tydligare när den läses på det här sättet. Men leveransen är ju otroligt viktig. Den får ju oss att lyssna upp till någonting eller bara ta bort det. Och leverans kan ju också förföra oss tveklöst och ge oviktiga saker någon slags innebörd som man kanske inte förtjänar alltid.
Och leveransen har hon ju onekligen.
Onekligen.
Du har ju varit lite trött på Så mycket bättre, att du tyckte att det gick i stå, eller hur? Mm. Det här tv-programmet i fyran. Om man skulle köra en ny variant, att man lät skådisar läsa upp låttexter på sitt eget personliga vis, skulle det kunna vara något?
Ja, det låter som en ratingraket.
Okej, inte det då. Är du fortfarande kränkt över det här med cyklingen? Nu får du komma loss, Jonas. Vilken skådis skulle du vilja höra tolka Digilo?
Det har bara gått 6 minuter.
Ja.
Jag tänker att helst så skulle jag nästan vilja höra Göran Persson tolka Digilo. Alltså han, Göran Persson han kan ju få allting att låta otroligt klokt och viktigt och intressant. Även kanske om det är då Diggiloo.
Han skulle kunna göra det med pondus också.
Enorm pondus.
Ja. Nu ska det handla om någon annan som har både leverans och pondus när det behövs. Det är nämligen så att filmfestivalen i Cannes drar igång idag. Den här festivalen har ju blivit sinnebilden för glamour i filmvärlden. Skådisar, regissörer och filmkritiker som minglar bland palmerna på franska rivieran. Har du varit där någon gång?
I Cannes, ja. Jag har varit i Cannes och jag har faktiskt till och med varit i Cannes under själva festivalen en gång.
Och var det så glammigt som man tror?
Ja, alltså inte för mig. Det glammiga sker ju på det stora festivalpalatset och nere på Croisetten. Medan jag gick på biografer som låg några gator upp i stan. Och det är inte lika glammigt direkt.
Men på plats var det. En svensk film som har tagit sig igenom nålsögat och har sin världspremiär på festivalen nu på torsdag är dokumentären I huvudet på Bo. Om den legendariske regissören Bo Widerberg. Och en skådespelare som skulle ha rest ner till Cannes för att närvara vid galapremiären på torsdag är ingen mindre än Tommy Berggren som hade en lång och nära relation till Bo Widerberg. Välkommen till talkshow, Tommy Berggren.
Tack, tack ska du ha.
Det är väl
jag sitter här med Fabian.
Ja?
Jag sitter här med Fabian och sa just då innan jag pratade med dig att jag vill inte göra det här programmet för att jag har fått besked om vissa saker som har gjort att jag känner mig lite ledsen. Så jag tänkte, kan vi ställa in, eller barn om helt enkelt, att vi skulle spela in. Men det går ju inte. Utan jag måste ju prata med er nu.
Ja, men
och,
Tommy.
Vi gör ett försök.
Ja, kan vi inte då försöka styra in på något fint minne som du har av Bo Widerberg. Till exempel så var ju ni tillsammans i Cannes på filmfestivalen ett antal gånger tillsammans. Och måste föreställa jag mig haft väldigt kul.
Ja, nej, men jag gjorde en film som heter Pärlemor som Bosse såg. Och då sa han vid ett tillfälle, vilket jag hörde just i radio, att jag vill jobba med Berggren för han ligger så bra. Och sover i Pärlemor. Och jag tyckte det var ett jävla konstigt yttrande att han hade upptäckt mig för att jag liggande sovande. Och tyckte att det var så märkligt. Så det ser bra ut. Bergen ligger bra. Honom vill jag jobba med. Och sen åkte jag, skulle jag göra en film med Ingmar Bergman som heter Tystnaden. Så jag åkte till London. Och sen när jag hade varit i London ett tag så upptäckte jag att jag hade fått maginfluensa eller vad det var. Och sen ställde vi in i tystnaden och sen åkte jag hem från London. Men då åkte jag via Malmö. Jag tänkte att jag ska åka till Malmö och se vad den där gubben var. Varför är det han som tyckte att jag låg så bra? Och jag hade sett en bild också i DN av honom. Han var ju okänd, Bosse, så att jag tog färjan över från Köpenhamn, Kastrup, Köpenhamn. Och till Malmö och så ställde jag mig en telefonkiosk där och hittade hans nummer faktiskt. Och ringde upp. Och då sa jag att hej, jag heter Tommy Berggren och du tycker att jag ligger så bra i Pärlemor. Var är du någonstans? Så jag är på, tittar jag runt, jag är på Drottningtorget. Där bor jag! Och så kom han ner, han bodde precis vid telefonkiosken. Och så sa han, där är Berggren. Ja, då gör vi film, så.
Och sen har ju ni då gjort Barnvagnen, den alldeles fantastiska kvarteret Korpen bland annat. Som regissör, ja. Vad har han betytt för dig? Vad betydde han för dig där i början av din karriär?
Ja, vi möttes ju och jag tror att jag gav honom någonting och att han gav mig någonting. Det är svårt att förklara vad den magin är. Men det hände något speciellt. Han blev väldigt betydelsefull för mig och jag för honom, så att säga. Och han var ju inne på det där med Cannes, för han sa att om jag skulle vara med i Barnvagnen så åker vi till Cannes. Och jag visste inte vad Cannes var på det sättet. Jag visste inte att filmfestivalen, för han var ju kritiker, Bosse, och journalist innan, författare innan. Så vi åkte till Cannes till slut med Barnvagnen och på den vägen blev det. Vi var ju med 5 gånger, tror jag. Och vann 3 priser. Så. Första gången vi åkte med Barnvagnen så var ju inte den med i den stora tävlingen utan den var med i en mindre tävling. Och då var det Gustav Schöitz, hette han, som var chef för Europafilm, och Pitt, tror jag mannen som var producent hette. Och de bodde på ett hotell, de där gubbarna. Och Bosse och jag var ju unga, hade linnebyxorna på oss och linneskjortorna. Och vi var ju nere på deras bekostnad. Så att på morgonen så fick vi gå till det där hotellet där gubbarna var och hämta pengar för att kunna leva i kan. Och då sa Bosse, de tror att vi är bögar. För att när vi passerade receptionen där i våra linnebyxor och gick upp till de där gubbarna och kom ut sen med en... Så när vi gick upp så viftade vi lite extra på höfterna. Och när vi gick ut så vinkade vi med en sedel, pengasedel. Så att vi debuterade på något sätt i festivalen som två, ja, bögar.
Mm. Tommy, var bodde ni då? Bodde ni på stranden eller bodde ni på ett sämre hotell en bit bort?
Nej, vi bodde på hotell, men sen gick vi över i de stora hotellen, Martinez och Majestic och så vidare. När vi var med i tävlingen så var det ju annorlunda. Då tar de ju hand om en på ett helt annat sätt.
Men ni har väl haft väldigt mycket kul, du och Bo Widerberg, tillsammans. Alltså förutom kan också i ert samarbete och i det privata. Finns det någon sån anekdot som du kan bjuda på?
Ja, det finns ju så mycket kring honom, så att säga. Jag berättar ju en del historier. Det är ju anekdoten i det här fallet när vi skulle göra Elvira Madigan, så gick han och tjata om den. Så jag har en film om en lindanserska. En lindanserska. Och jag gick och pratade till slut och sa, vad fan är det för handlar filmen om? Ja, det är, hon är lindanserska. Och hon är ihop tillsammans med en greve som överger överklassen och militären och går över till kvinnorna. Han blir kär i lindanserskan. Och till slut så sa jag till honom att jag inte är med i den här filmen. Ja, då tar jag Karanka. Och det var Sven-Bertil Taube. Och då skulle han ta Sven-Bertil Taube, för att han var ju, Sven-Bertil var en av mina bästa vänner. Han var ju baron, så att säga. Han snygg också, så att jag tänkte, vad fan och fan, vad tar Sven-Bertil då? Och så gick vi på Kungsgatan och sa, ja, nu ska jag ta Karanka. Och så ska jag lindanserskan. Så gick vi upp till Gustav Schöitz, som var chef för Europafilm och som hade producerat Kvarteret Korpen, som är vår bästa film. Och så sa Gustav, när Bosse gick ut och pissade eller vad han gjorde för något, att har du fått något manus? Sa han. Nej, det har jag inte fått. Så, har inte du fått det, Gustav? Sa han, för att han skulle producera filmen. Nej, jag har inte fått någonting heller. Men det är ju inte klokt att jag ska spela huvudrollen i filmen, vill han. Och att du ska producera. Och jag har inte fått något manus. Så kom han in i rummet och sa, vad är det med? Det ser ut som två jävla citroner. Vad sitter den här och surar för? Och då sa Gustav, ja, jag talar med Berggren här. Och jag tycker på något sätt att ja, vi har kommit överens om att en sak. Och det är det att vi vill helt enkelt se ett manus, Bosse. Därför att jag kan inte producera. Vill ni se en manus? Ja, det är klart att vi ska producera filmen. Ja, då ska ni fan med på se manus. Så gick han in i ett rum där en sekreterare satt och satt han ett papper i skrivmaskin. Och så smattrade han där in. Och Gustav och jag satt och väntade. Och så kom han ut med två maskinskrivna blad och gav ett till Gustav och ett till mig. Här har ni nu era jävla manus. Och nu vill jag inte höra något snack om manus i fortsättningen. Utan nu har vi klarat av det. Och mitt på sidan stod det, de plockar hallon. Och det skulle Gustav producera filmen på och jag skulle ta överrollen. Och jag tänker på Filminstitutet, om man har gått upp till dem idag, till de här dramaturgerna som sitter där och säger att vi vill göra en film. Ja, vad är manuset? Ja, det är här. Och så ett papper där det står, de plockar hallon och de plockar blåbär. Mm. Och så skulle vi få stöd av det, va?
Hur mycket saknar du Bo Widerberg?
Jag saknar honom varje dag. Att det finns vissa människor som man, så att säga, vill... Han sa ofta, vi är slagfärdiga, vi är roliga. Det är de flesta, KV är tråkig.
KV som är KV Hjelm då?
Ja, ja. Nej, men han skojar ju hela tiden med allting. Men han menar på att vi var roligare. Och det kan man väl säga var en av drivkrafterna, att vi, att när vi talade med varandra så hade vi alltid roligt, alltså. Han var ju extremt intelligent. Jag såg honom matcha Harry Schein och de här som anses vara intelligenta. Men Bosse var ju extremt intelligent. Som han gömde undan. Han sa, du ska vara glad att du inte är så jävla intelligent. Det ska du vara glad för. Därför att det här tänkandet, det här jävla tänkandet, så han, det är som taggtråd i huvudet. Man tänker för mycket. Men du är... Du har charmen, glädjen och barnsligheten kvar. Det ska du vara jävligt glad för. Så att han ville att jag skulle vara glad för att jag var en dumskall helt enkelt.
Nå, ja.
Jag är väldigt intelligent också faktiskt.
Ja, nej men...
Så skönt att höra Tommy.
Ja, verkligen. Jag funderar på ditt liv idag Tommy. Alltså, hur ser det ut?
Ja, jag sitter här på Djurgården nu och tittar på mina guldvivor och vi har klippt gräset. Jag har två stora japanska körsbärsträd utanför som jag har visat Fabian som är väldigt vackra. Jag kan väl säga att praktiskt lever jag bra. Jag har ju barn allihop i gravida nu och får barnbarn. Jag har fått två barnbarn och så vidare.
Men, grattis!
Så att jag har ingenting att klaga. Jag är snart 90 år dessutom. Jag är 88, fyller 88 nu, så att jag har ingenting att klaga på egentligen. Men det enda jag saknar nu det är ju att jag är lite förkyld och på det sättet inte vet om jag ska åka ner till Cannes. I så fall ska jag åka imorgon bitti va? Till festivalen och till den här visningen.
Jag hoppas...
Och det saknar jag.
Ja. Jag hoppas...
Det saknar jag därför att... Vi gjorde så mycket där nere hos oss så jag tänkte knyta ihop säcken och åka ner och vara med och be Katrin Deneuve om ursäkt för jag nobbade henne för några år sedan. Och helt enkelt roa mig, men i och med att min doktor har sagt att i och med att jag har en influensa nu så vill han helst inte att jag ska flyga i min ålder.
Hoppas på ett annars... mirakel tillfrisknande för dig Tommy Berggren och tusen tack för att du ändå valde att vara med i talkshow. Det var jättetrevligt
och
att ha med dig.
Om du åker så ge Katrin en andra chans att... Tommy.
Jag vill bara säga, är ni kvar?
Vi är klar.
Ja. Nej men jag vill bara säga det att jag har sagt redan att jag saknar Bo och jag är glad för att ni vet att de filmer som vi nu visas upp i den här dokumentären, det är 65 år sedan vi gjorde dem. Alltså. Mm. För 65 år sedan så gjorde vi barnvagnen. När vi gjorde barnvagnen så sa jag, vem ska spela huvudrollen? Ja, jag läste en artikel om en mannekäng, det var inget ob, som är uppenbarligen gift med den här trovaduren. Ja, vi kanske kan ta henne, men hon har ju inte spelat någon film. Så nej, men hon är jävligt trevlig. Och roliga svar, så fick jag ingen ob. Hon är ju strålande i... Så frågade hon någon fotograf, ja, jag har en folkskollärare som heter Jan Torell. Och det var ju Anders Torell som sen gjorde alla de här utvandrarna och sånt.
Du gör en fantastisk imitation av Tommy, av Bo Widerberg måste jag säga, Tommy Berggren. Ja. Varmt tack igen för att du var med i talkshow. Ja Jonas, jag såg om Kvarteret Korpen igår. Den är ju fenomenal.
Jag har faktiskt, jag måste nog också se om den, det var länge
ja,
sedan.
Ja, gör det. Mm. Jag kastar mig över till USA nu. Där är en ny kändisklan på gång. Efter Kardashians och Beckham så är det den gamla supermodellen Cindy Crawford och hennes familj som är den nya heta 2025. Följer du dem i sociala medier?
Nej.
Hon är gift med en före detta modell som numera är entreprenör. Han har tjänat massa pengar på tequila. Inga skandaler i äktenskapet, som det har rapporterats om i alla fall. De och deras två barn ser bara väldigt fräscha och hälsosamma ut. Hon har injicerat lagomma mängder med botox så att hon är sådär elegant rynkig. Det är krispiga vita skjortor, lågt skurna jeans. De åker båt, kanske plinkar på någon gitarr i skuggan av en palm. Du fattar lite.
Mm-hmm.
Enligt The Guardian så säljer de stealth wealth till massorna, alltså rikt och nedtonat. Funkar det, tror du?
Du menar att man tittar på det?
Ja. Tittar, fascineras, vill ha det.
Ja, men så är det väl. Det finns ju något, något voyeuristiskt perspektiv i sånt där. Att man vill titta på den där. Meghan Markle har väl, är väl samma sort. Att det liksom bara ska vara vackert och trevligt och sakna konflikter helt enkelt. Bara, man bara tittar och beundrar och drömmer kanske.
Mm. Mm. Och det behövs inte en liten gnutta mörker för att det ska bli relaterbart.
Nej, alltså mörker tror jag inte att man det är inte därför man knäpper på det där, tror jag, för att man ska men lite konflikter, lite intriger, det måste ju hända någonting förstås för att man ska fortsätta titta. Man kan ju bara titta på en snygg dukning ett visst antal gånger, sen måste det hända någonting, tror jag.
Ja, för jag har ju ändå avföljt Amanda Schulman till exempel på Instagram för att mitt liv framstod som så torftigt i jämförelse med de glammiga middag och det vackra hemmet de hade. Så det blev ingen positiv upplevelse för mig.
Nej, men det är kanske för att du tävlade då med Amanda Schulman på något vis och tittade på henne och tänkte så här, jag vill också ha det så där, och så gick inte det, och till slut blev jag arg och kränkt. Men jag tror att ofta så, Cindy Crawford eller Meghan Markle som jag har sett, där tror jag inte man tittar och tänker så här, jag vill också ha det så, utan det är ju bara ren avkoppling. Här tittar man på någon som har det perfekt. Jag tror inte att jag ska konkurrera där, helt enkelt.
Jag ska ta nya tag med den mentala inställningen. Rapparen Yasin gör sina första spelningar i Sverige i sommar på nästan 10 år. Det har varit en del skriverier om att festivaler som har bokat honom har blivit av med ekonomiskt stöd från kommuner eftersom han är en kontroversiell hiphopartist. Enligt polisen kunde han kopplas till ett av de kriminella gängen i Järvaområdet för några år sedan till exempel. Han har suttit i fängelse för olaga vapeninnehav och förberedelse av människorov. Då handlade det om den här förberedelsen av kidnappningen av Einar. Samtidigt har han fortsatt att vara en av de mest strömmade artisterna på svenska Spotify. Har du lyssnat mycket på Yasin?
Mycket att ta i, men jag har absolut lyssnat på Yasin genom åren. Han, som du säger, han har ju varit liksom en av de viktiga svenska rapartisterna, så att absolut.
Numera bor Yasin i Berlin. Han gör fortfarande musik, men livet kretsar också kring att han har blivit pappa. Mohammed Yusuf, välkommen hit.
Tack.
Som enda svenska journalist så har du följt Yasin under 3 års tid och skrivit boken Nation av poeter. Mm. Han brukar vara väldigt sparsmakad med att ge intervjuer. Hur kommer det sig att du har fått följa honom?
Jag har ju lagt väldigt mycket tid och varit väldigt dedikerad i att försöka få tag på honom och följa honom över en längre tid och visat att jag kommer göra det här. Liksom. Så jag hoppas ju att det var det som gjorde att han kände att han ville ställa upp. Och sen så var det mer att det har varit ett tillfälle och så har man liksom byggt på det. För det var ju, jag fick ju till ett möte och gjorde en intervju. Och sen så var det fler frågor som kom upp, så jag naglade mig fast lite grann, kan man säga. Sen så tror jag också att det handlar mycket om att jag har ju sagt till honom när jag fick tag på honom att jag vill använda hans berättelse för att säga någonting till alla de yngre som kommer från hans område eller alla fansen som ofta är väldigt unga. Så jag har ju tryckt på det, att hans berättelse kan bli någonting som faktiskt kan användas för förståelse. Och så jag tror att det var nog en kombination av de sakerna.
Och hur ser hans liv ut i Berlin idag då, om man jämför med när han bodde i Järvaområdet?
Ja, jag har ju varit hos honom utomlands och följt honom under den här tiden, och det är ju ett ganska annorlunda liv eftersom han är en känd artist nu och har det mycket bättre ställt än när han var yngre. Så han är ju frikopplad ifrån egentligen Sverige och musiken här på det här lite nyare sättet som är att vara en independent artist idag. Att han har liksom inte de här stora skivbolagen på samma sätt, även fast det kanske händer mer för honom nu, men så att han är frikopplad skulle man kunna säga, och en egen artist som uppenbarligen fortfarande, hans musik ligger ju fortfarande högt på listorna och han är fortfarande en känd person här i Sverige, så men han är väldigt frikopplad.
Och lever ett småbarnsliv delvis.
Ja, dessutom det.
Öppningsscenen i boken är du ju hemma hos honom i Berlin och babblarna står på och hans dotter springer runt. Och
exakt. Det var så det var. Det är ju väldigt intressant när man tänker på det man så här, den här typen av artister eller människor som har blivit dömda för någonting. Vi har ofta ett speciellt sätt att se på dem, och det blir när man tänker inte på att de kan också ha familjer, de kan också ha babblarna på tv. Så bara det tycker jag känns liksom lite roligt och speciellt och annorlunda. Han har ett småbarns liv utomlands och jobbar på med sin musik. Liksom. Mm.
Men det här med att han bor utomlands, det har väl massa orsaker kan jag tänka mig. Men det känns ju som att han vill koppla bort sig från Sverige. Han har inte funderat på att göra musik på engelska istället.
Det är faktiskt en väldigt intressant fråga som just den här generationen, om man säger. Även när de jobbar med internationella artister så har man märkt att de fortfarande gör sin musik på ursprungsspråket. Så Yasin står och rappar på svenska även när han gör en låt med en internationell artist eller en brittisk artist. Det är ju väldigt annorlunda, så har det ju aldrig sett ut förr. Och när jag var liten var det liksom, skulle man ju tänka, så kan man inte göra. Det är klart att man skriver på engelska då. Men de håller kvar det mer. Det här gamla, eller att man framträder på sitt eget språk och så kan folk gilla det ändå. Vad var din fråga? Jag glömde den nu.
Nej, men om han ska frikoppla sig helt och hållet från Sverige och det som är precis svenskt så där, och så släpper han fortfarande musik på svenska som blir stor i Sverige framförallt.
Exakt.
Jag kommer ihåg, Movits gjorde ju en lång turné i Amerika. Just och det. Rappade på svenska hela vägen. Jag undrar hur bra det gick egentligen, men det var en kul grej.
Mm. Men folk tycks gilla, det kanske har någonting med autenticiteten att göra eller bara känslan av att du framträder på ditt eget. Folk behöver inte veta exakt vad du säger i låten, utan det handlar mer om känslan om de gillar dig på scen, tror jag.
Mm. Men jag tänkte om man vill koppla bort sig från Sverige så hade det varit en väg att gå.
Verkligen, men jag tror att just den här grejen att det är naturligt för dem att köra på sitt eget språk. Sen så tror jag inte att det är en omöjlighet att han skulle kunna rappa på engelska också.
När jag har läst vissa recensioner av din bok så har det dykt upp tankar kring att Yasin inte i den här boken pratar så mycket om den grövre kriminaliteten som han har varit inblandad i. Hur var det där? Fick du ställa frågor kring det eller fanns det restriktioner?
Nej, det är klart att jag har ställt frågor. Och jag tror att det är rätt svårt att få ut. De här sakerna har ju hänt så nära i tid också. Så att det är ganska svårt att få ut det från honom eftersom han inte tjänar så mycket på att prata om det. Och sen så tror jag inte heller att någon annan kan få ut det av honom. Så att kriminaliteten är också en sån grej som boken innehåller jättemycket av kriminaliteten, och den bygger, hela historien handlar om kriminalitet och konst såklart, så som det står på baksidan. Men det finns andra saker som är intressanta också utanför kriminaliteten, och den har vi tröskat igenom, så det är klart att det är relevant och intressant och att det är någonting jag bryr mig om, men andra saker i hans liv och i alla de andra jag har intervjuat som boken bygger på också, det finns saker runt omkring som också är viktiga, och det är det jag har fokuserat på, men jag har såklart försökt få med allt jag har kunnat.
Men han har varit mindre villig att prata då om det som har varit svårare när det har gällt.
Det som har legat närmare i tiden.
Ja. Mm. Ett annat spår då som finns i boken som är intressant, det är ju, den heter ju Nation av poeter. Yasin har somaliska rötter. Mm. Du skriver då att poesin har en särskild plats i den somaliska kulturen. På vilket sätt?
Alltså, poesin är väldigt, den genomsyrar hela den somaliska kulturen på ett sätt som är, liksom, man märker det överallt. Dels i att det finns väldigt många poeter och poeterna kan stå ute på gatan bara och folk samlas och lyssnar på dem. Det är ofta uppläsningar. Och också, det finns liksom ett så här, man kan säga ordspråk, ett poetiskt sätt att prata på, att göra, att säga, att kalla folk för olika öknamn. Det finns liksom ett sätt att uttrycka sig på som går igenom hela landet och hela folket. Och det har gjort att Somalia har kallats för en nation av poeter redan i mitten av 1800-talet. Så det är lite den grejen att alla rapparna i den här senaste formen av svensk gangsterrap, de som kommer ifrån Järva och populariserade den här genren kan man säga, de har svensk-somalisk bakgrund, och det är bara intressant att se hur någonting som gangsterrap, som vi ser på som så extremt negativt och vi pratar om det i nyheterna hela tiden, att kunna tänka sig att för vissa av utövarna så kan det faktiskt finnas någonting annat som har dragit in dem i det. Och det tycker jag är intressant. Man kan se det som ett tak till boken, att det är det som omringar den här historien som handlar så mycket om kriminalitet och våld, och att det också finns någonting, ett kulturellt värde som är lite intressant och lite någonting annat än vad man tänkte sig.
Och nu då när Yasin försöker distansera sig från Sverige lite grann och också lever ett annorlunda liv, hörs det då också i hans texter att han rappar om andra grejer?
Ja, det gör det ju. Sen så är det svårt att veta exakt om man ska tillskriva det till bara en mognad som en artist eller om det handlar om just det här som vi pratar om. Ofta är det så med gangsterrappar också, och egentligen alla artister väl i bredare mening, att man kan vara på ett visst sätt i början. För rappare handlar det väldigt mycket om att visa hårdhet, att just i gangsterrappen också att kanske vara lite på den här grövre sidan när de är väldigt unga artisterna. Sen så utvecklas deras uttryck, och det kan man ju se med Yasin verkligen också. Men det som är intressant är att när i boken så skriver jag om hur han mot slutet, när han har så mycket problem med samhället och att han inte riktigt känner att han blir accepterad och kan få lägga sina gamla synder bakom sig, så börjar han fundera över, ska han släppa ett album med bara kärlekslåtar? Är det det som krävs för att verkligen visa att han har lämnat det här? Så att det är väldigt intressant att få följa hans tankegångar i realtid.
Jag undrar om han talade ut om den grova kriminaliteten, om det skulle vara ett sätt att snabbare kunna lämna historien bakom sig. Mm. Nu är inte han här kan svara på den frågan, men en tanke bara. Mm. Du, hur orolig är han för att någon fiende från förr ska dyka upp, alltså att tiden ska komma ikapp honom? För du skriver ju om en återkommande fantasi eller dagdröm som han har.
Ja, en sorts rädsla eller en sorts känsla som han har, och det är ju egentligen det som är, det är ju det som jag tycker, det som jag sa innan, att han ska berätta hur hans liv ser ut för de yngres skull. Det är ju egentligen en sån sak som då blir väldigt lätt att ta på eller som man känner går in. Men jag tror att det är bättre att han får svara mer på en sån typ av fråga, men just det jag skriver i boken tycker jag verkligen sätter fingret på det här.
Tack så mycket för att du var med i talkshow, Mohammed Yusuf. Nation av poeter heter boken. Jonas, jag överraskade ju dig förra veckan med att känna ett oerhört engagemang för igelkottar.
Ja, alltså ett oerhört engagemang för ett djur kände jag var en överraskning. Och väldigt positivt.
Du var glad över att jag inte har ett hjärta av sten.
Ja, det både överraskade mig och gjorde mig glad på samma gång faktiskt. Otroligt. Och du pepprade ju mig med information om igelkottar.
Kommer du ihåg någonting av hur svårt igelkottarna har det i Sverige?
Ja, men verkligen. Och speciellt så var det ju din väldigt målande skildring av hur de gömmer sig i Valborgs braser. Vilket är ju ett olyckligt ställe att gömma sig på. Mm-hmm. Det var ju hemskt.
Också att de ju försöker skydda sig mot bilar genom att bara rulla ihop sig, och så har de där taggarna, vilket ju inte alls funkar. Nej. De trillar ner i simbassänger och vaknar för tidigt på säsongen när det har blivit varmt, och då finns det ingen föda. Samtidigt då i andra länder, Nya Zeeland till exempel, där finns det så många igelkottar så att de anses som invasiva. Mm. Så därför bjöd jag hit Didrik van Honacker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen tillbaka till talkshow.
Tack så mycket.
Tycker du om igelkottar?
Ja, det gör jag. Gör inte alla det? Jag tror nästan att alla gillar igelkottar.
Ja. Alltså nu när Catherine gillar igelkottar, då kan vi nog säga att alla gör det.
Men är de lite dummare än andra arter? Eller vad är det som gör att de har svårare att klara det moderna samhället?
Alltså de har ju klarat sig fett länge. Så att man vet inte om man kan säga att de är dåliga på att klara sig.
Men de är ju ändå rödlistade nu.
Ja, de är rödlistade nu. Och det är framförallt för att man har sett stora nedgångar i Storbritannien. Och man har även märkt det i Norge och Nederländerna. Och i Sverige så har man haft dem på rödlistan. Men här har vi inte haft några superdata kanske än på hur trenden för dem går. Rödlistningen baserar sig framförallt på data från ornitologer, alltså sådana som inventerat fåglar. När de har varit ute på nätterna och lyssnat efter fåglar så har de också noterat hur ofta de har sett igelkottar, och då har de sett färre igelkottar de senaste tiden. Men det är ganska få igelkottar som de noterar, så att det har inte varit så superstarka data.
Nej, men någonting har de ju identifierat, och jämför man då med andra länder, varför är det jättemånga igelkottar i Nya Zeeland då till exempel?
Ja, men dit är den ju införd med människans hjälp. Det finns ju inga landäggdjur på Nya Zeeland från början. Det finns lite fladdermöss, det är den enda som har tagit sig dit själva då. Så att de släpades ju dit på slutet på 1800-talet för att dels för att de var gulliga, folk tog med sig gulliga djur. Men också tänkte man väl att det skulle vara bra att ha dem och äta insekter och annat i trädgårdarna, så att de skulle hålla efter det. Men de har ju inte lika mycket naturliga fiender eller konkurrenter där. Och jag kan lättare kanske också få tag på mat med markhäckande fåglar. Så att det vart ju jättemånga.
För det är inte så att det bara är bilar och simbassänger som utgör hot mot igelkottar här i Sverige, utan det är andra djur också.
Ja, vi har ju örnforskare på museet, och de hittar ibland igelkottar i örnboen då, när de ringmärker örnungarna. Annars kanske grävlingen är den som man tror är den som äter mest igelkottar. Men i Sverige så är det nog också så att biltrafiken står för den absolut största dödligheten. Och sen är det nog också en del igelkottar som faktiskt inte pallar vintern heller. Det är ganska barskt att käka sig så fet att man pallar att bara ligga och idvala hela vintern innan det blir vår.
Alltså jag tycker inte generellt sett att det verkar vara ett tecken på dumhet att man rullar ihop sig med alla de här taggarna när det kommer en bil. Det måste väl vara en klok idé egentligen. Sen att bilen då tyvärr är lite för stor och för tung, men rent instinktivt så är det väl ganska bra. De springer ju inte så snabbt egentligen, gör de det? Alltså det är i förhållande till bilar och sådär.
Ja, hyfsat. Nej, inte i förhållande till bilar såklart, men man skulle ändå kunna tänka sig att det är i de flesta fall skulle löna sig att springa av vägen.
Snarare än att rulla ihop sig?
Ja.
Okej då.
Det är liksom så hjärtskärande.
Ja, det är hemskt.
Hur är det då? Kan vi människor, vad kan vi göra för att hjälpa igelkottar?
Ja, jag har en variationsrik trädgård. Inte bara ha golfgreens eller fotbollsplans klippt gräsmatta. För där finns det ju inget käk och det finns inga gömställen, inga övervintringsplatser. Så har man en lite mer vildvuxen trädgård där det finns gott om olika sorters småkryp. Inte bara sånt som äter på ens egna odlingar, utan allt möjligt som kanske äter på varandra. Och då kan man också ha gott om igelkottar som kan hitta någonting att äta där. Och det finns också lite mer skyddade ställen. Kan man ha lite lövhögar kvar i något hörn, lite rishögar, så gillar igelkottarna det också. De behöver någon bra lövhög för att kunna gömma sig när de ska övervintra, att få en lite isolerande täcke liksom.
Så din pedantiskt ordnade trädgård, Katrin, får du ju helt enkelt ta vilda till lite grann.
Ja, det är ju så fantastiskt att jag har en vildvuxen trädgård.
Nej, så har du?
Vid sommarstugan. Jaha. Så att intuitivt kan man säga, så har jag redan gjort vad jag kan för att hjälpa igelkottarna. Men visst är det så att människor inte får flytta igelkottar?
Nej, igelkottarna är ju fridlysta, så man får inte liksom gå och hämta en igelkott för att ha den. Men skulle du se en igelkott som har rullat ihop sig till en boll på en väg, så får du väl hjälpa den över gatan.
Mm. Och det här med att de är invasiva, helt enkelt, de verkar klara sig om man flyttar på dem och försöker föda upp dem. Ska man försöka föda upp lite igelkottar själv?
Nej, det skulle jag inte rekommendera. Och det är inte heller lagligt att göra i Sverige. Man får inte ta in vilda djur och ha dem hemma liksom.
Nej. Men jag tänker lite ett häng på
det. Det finns ju såna här husdjursigelkottar, men det är en annan afrikansk art som man har som husdjur då ibland.
Aha.
Och som finns i Sverige också.
Ja, det är en del som har dem som husdjur i Sverige också.
Men du, de har ju funnits då troligen i 30 miljoner år på jordens yta. Hur har de klarat sig?
De har rullat ihop sig till en boll. Nej, men man tror att de har funnits kanske ungefär i 30 miljoner år. Det finns fossila tänder. Det finns inte fossila taggar som är så gamla, men fossila tänder som hör, de ser ut som de moderna igelkottarnas tänder. Så antagligen har de funnits så länge. De moderna igelkottarnas närmsta förfader fanns i alla fall för 15 miljoner år sedan. Så länge har de funnits i alla fall.
Då får vi väl bara hoppas att de fortsätter att finnas i minst 15 eller 30 miljoner år till.
Ja, det får vi hoppas.
Didrik van Honecker, tusen tack för tack att du var med i talkshow. Jonas, jag har noterat avhopp från två tv-produktioner. Per Moberg lämnar programmet Mauri och Morberg på en liten resa efter bara tre avsnitt. De har ju lyft samarbetssvårigheter i olika intervjuer, eller hur? Det har du sett.
Ja, men verkligen. Jag förstod inte om han lämnade bara det här aktuella programmet och kom tillbaka sen, eller om han helt lämnade programserien.
Han har lämnat programserien, okay, vad det verkar.
Jag förstår inte varför vi ska liksom pressa oss in i situationer som ingen behöver. Ni får tänka till nu, för så här kan vi inte ha det. Alltså. Jag kommer inte att fixa det.
Enligt Morberg så fick han jobba runt 16 timmar varje dygn. Det andra avhoppet kom i helgen. Det är Djurgårdens sportchef Bosse Andersson som inte vill vara med och läsa romanceboken Twisted Love i SVTs senaste högläsningssatsning. Nu när han har fattat hur erotisk boken är. Om du fick frågan att vara ersättare, hade du valt reseprogrammet med Mauri eller högläsning av sexig bok på SVT?
Om högläsning av den sexiga boken på SVT hade varit en bra sexig bok, så hade jag kunnat tänka mig att göra det. Nu sympatiserar jag mer med Bosse Andersson. Och sen,
för du har läst boken?
Jag har läst så långt i den så att jag kan ha en uppfattning om boken i fråga. Mm. Och sen så reseprogrammet med Mauri, det vet man ju inte. Det beror ju på vilket avsnitt. Alltså är det något lyxhotell man ska undersöka, så känner jag att ja, men det ställer jag väl upp på.
Så att, vad blev nu svaret? Troligen resprogrammet om det är en destination som du kan tänka dig.
Ja, en bra bok som jag kan tänka mig, eller en bra destination som man kan tänka sig. Man kan inte ställa den typen av villkor.
Nej, jag tycker att du krånglar till det nu. Jag ställde dig inför ett någorlunda enkelt val.
Ja, men jag läser bok.
Mårten Arnsén, innan du drar igång Kulturnytt, vad väljer du?
Jag läser bok.
Ja. Båda två alltså. Mm. Blir inte förvånad om ni får frågan.
Vi kan läsa för varandra kanske.
Jag kan läsa din julnovell kanske sen.
Okej, nu då får du köra kultur nu.
Tack. Domen mot skådespelaren Gérard Depardieu uppmärksammas stort i Frankrike. Han döms till 18 månaders villkorligt fängelse för sexuella övergrepp mot två kvinnor vid en filmspelning. Vi har Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg.
Nej, men det är väldigt uppmärksammat och stort i Frankrike, för Gérard Depardieu, som ju är en av landets mest kända och älskade skådespelare, har ju flera gånger blivit anklagad för sexualbrott. Men det här är första gången som ett sånt här mål har kommit upp i domstol, och då döms han.
Och nu nekar han och säger att han ska överklaga den här domen. Men vad betyder det här för Depardieu och hans framtid, tror du?
Alltså, hans framtid är redan i Frankrike rätt hårt begränsad, men hans filmer visas inte på fransk tv längre. Han har svårt att få filmjobb i Frankrike. Just nu inspelar han in en film i Portugal på Azorerna som regisseras av hans vän Fanny Ardant, som också försvarade honom när rättegången var i mars. Men hans karriär och hans glans har definitivt blivit befläckad av det här.
Rapporterade Cecilia Blomberg från Paris. Idag inleds filmfestivalen i Cannes, där festivalchefen Thierry Frémaux idag har avböjt att kommentera domen mot Depardieu. Men våra filmexperter Emma Engström och Björn Jansson har istället valt ut några höjdpunkter på festivalen att ha koll på.
Kanske är det i år som Norges mest kända filmregissör vinner en guldpalm efter att ha försökt 2021 med världens värsta människa. Sentimental Value av Joachim Trier är ett familjedrama som delvis är inspelat i Strömstad. Your pain is not a coincidence.
Och jag har valt en stjärnspäckad västernfilm som topp på min lista. Med en fantasieggande affisch. Tre bisonoxar som rusar ut för ett stup. Filmen jag pratar om är Eddington, Ari Asters nya film. Han som slog igenom med Hereditary och sen gjorde svensk kopplade Midsommar.
Hela festivallistan från Björn Jansson och Emma Engström kan man ta del av på Sveriges Radio Play. Artisten Måns Zelmerlöw ställer in hela sin Sverige-turné, det uppger Motala Vadstena tidning. I ett pressmeddelande till tidningen skriver han att just nu prioriterar han sina barn. Artisten har uppmärksammats efter att ha erkänt kokainmissbruk i samband med tidigare turnéer och för en pågående skilsmässa. I pressmeddelandet skriver Zelmerlöw att han nu istället ska fokusera helt på sina barn. Och ikväll är det Eurovision-premiär i Basel och på plats har vi Carolina Norén. Hallå!
Hallå!
Hur är stämningen inför första deltävlingen?
Ja, på topp för alla som hejar på Sverige eftersom Sverige toppar bettingen och Kai har så gjort sedan finalen av Melodifestivalen. I staden ovanligt lugnt än så länge och jag tror jag skulle kunna säga att EBU i år är väldigt måna om att så långt de kan styra genomföra den här tävlingen utan incidenter. Till exempel, vi kommentatorer har blivit utsatta för en charmoffensiv från arrangörernas håll med en liten välkomst och informationsceremoni i en hitflyttad fjällstuga. Men å andra sidan så har man också avskaffat en del presskonferenser med artisterna för att undvika känsliga frågor. Man vill alltså verkligen undvika alla former av incidenter.
Du var på genrepet igår. Hur är det några tävlande som kan överraska ikväll?
Jag tycker man kan se upp lite grann för Belgiens Red Sebastian. Vi har spännande elektronisk musik från Albaniens Skodre Elektronike som säkerligen kan ge Albanien deras bästa placering hittills. Och i humorgenren så har vi ju Estlands Tommy Cash. Till vardags känd som en provokatör, en rapartist välkänd i Europa från Estland. Men ikväll med en faktiskt väldigt rolig låt som heter Espresso Macchiato som både upprört men också uppskattats enormt i Italien.
Språkmässigt så är det för ovanlighetens skull inte engelska som dominerar i startfältet. Hur kommer det sig?
Nej, men jag kan tänka mig så här att i en orolig tid så blir man lite mer så här att man vågar satsa på sitt eget land. Lite tråkigt då att för första gången när Sverige skickar ett bidrag på svenska sedan 1998 så gör väldigt många andra det också. Men vi fortsätter ändå att sticka ut. Men ikväll det är faktiskt 6 stycken engelska bidrag och 5 stycken helt på det egna språket och 4 blandade med engelska. Och det vanligaste lagom till finalen är faktiskt franska språket som, ja, utöver engelskan då, som i år framförs på franska delvis av 5 olika länder. Så franska och även italienska är vanligt utöver engelskan.
Voilà. Tack för det, Carolina Norén, Eurovision-kommentator som vi hör mer från ikväll i Grannkanalen P4, live från den första deltävlingen som börjar 9:00 ikväll.
Ja. Då sitter vi bänkade, eller?
Absolut. Det finns så många frågor, tycker jag. En fjällstuga som Carolina Norén nu sitter i mitt i Schweiz. Det känns ju som en omväg på något vis att ta dit den. Och så tänker jag, Mårten, 5 länder som sjunger på franska. Vilka är de 5?
Det vet inte jag.
Nej. Undrar man inte lite grann?
Är Carolina kvar? Nej.
Nej.
Jag kan berätta för dig.
Ja. Alltså, Frankrike förstår vi ju, men... Frankrike
är
Schweiz.
Ja, men alltså det är... Nederländerna delvis på franska, vi har även Schweiz på franska, Frankrike såklart, Luxemburg och Israel på torsdag som har blandat in franska och även hebreiska.
Tack.
Nu vet du.
Klargörande. Absolut, nu vet du.
Svar på tal.
Mm-mm.
Proffsigt. Jonas, jag vill ge dig upprättelse. Vi pratade ju om vad som hände under konklaven i torsdags. Mm. Det här var ju innan nya påven hade valts. Och då byggde vi ju en del av det vi sa på film. Mm. Du hade sett konklaven. Vet du vem som mer kollade på konklaven? Den nya påven, precis innan han gick in i konklaven. citat, för att han skulle veta hur han skulle uppföra sig.
Otroligt framgångsrikt, måste man säga.
Eller hur?
Hans... I kategorin förberedelser så måste det var ju lysande.
Mm. Ja. Hans bror berättade det här för amerikansk tv. Jag vet inte om det var lite taskigt av honom att outa det, eller?
Alltså, nu tror jag att man kan outa vad som helst. Han är ju vald nu, så nu är det väl inte så mycket att göra åt det.
Finns det någon film jag borde ha tipsat dig om innan du blev programledare i talkshow för att du skulle veta lite vad som väntade dig?
En film som utspelar sig i en programledarmiljö, helt enkelt. Mm. På en radiostation.
Mm.
Vad finns det för filmer som utspelas på en radiostation?
Sjunde himlen från 1956.
Oj, vilket snabbt svar. Ja, den har jag nog missat. Vem är...
Hasse Ekman och Sickan Karlsson. Googla det om du inte har koll.
Och du tror att det hade fått mig att tacka ja snabbare eller långsammare?
Den skildrar pressen och livet som en radiopersonlighet. Jag vill också säga innan vi avslutar att vi har fått ett glatt mejl om Tommy Berggren i talkshow idag. Fantastiskt, han är ett geni, så saknad. Missade ni den intervjun? Gå in i appen och lyssna på talkshow i P1 i efterhand.
Det är det värt.
Som producerades av Anna Åkerlund, tekniker var Erik Runesson.